Låt oss gå till första Korintierbrevet igen, kapitel 9, så ska vi ta och fortsätta där vi lämnade senast. Från vers 15 kan vi läsa ner till slutet av kapitlet, vers 27. Så från vers 15 till vers 27 i kapitel 9. Följ med era biblar så läser jag. Men jag har inte utnyttjat någon sådan förmån. Och jag skriver inte det här för att få det. Hellre dör jag. Ingen ska ta ifrån mig min berömmelse. Att jag predikar evangeliet är inget jag ska ha beröm för. Det är ett måste för mig. Ve mig om jag inte predikar evangeliet. Gör jag det frivilligt har jag lön. Men gör jag det för att jag måste är det ett förvaltarskap som anförtrots mig. Vad är då min lön? Jo, att som förkunnare få lägga fram evangeliet utan ersättning och inte utnyttja den rättighet som evangeliet ger mig. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som är under lagen har jag blivit som en som är under lagen fast jag själv inte är under lagen. För att vinna dem som är under lagen. För dem som är utan lag har jag blivit som en utan lag. För att vinna dem som är utan lag fast jag själv inte är utan Guds lag. Utan lyder under Kristi lag. För det svaga har jag blivit svag. För att vinna det svaga. För alla har jag blivit allt. För att i alla fall frälsa några. Allt gör jag för evangeliet. För att även själv få del av det. Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset. Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. Det gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället är jag hård mot min kropp och tvingar den till lydnad för att inte själv komma till korta när jag predikar för andra. Amen. Så vi har gått igenom detta kapitel 9 som är utgör en del av en större helhet som handlar om temat den kristnes frihet. Som vi redan började med kapitel 8 och ska ännu fortsätta med i nästa kapitel, kapitel 10. Så tre kapitel om detta tema den kristnes frihet. Så en liten återblick vad vi har talat om här i kapitel 9. Vi har under det här Paulus undervisning sett hur han började kapitel 8 med att tala om man får äta kött som är offrat att avguda offer. Han avslutade där sista versen att säga om maten blir till fall för min broder så tänker jag aldrig mer äta kött så att jag inte blir orsak till min broders fall. Alltså principen är den om jag genom min gärning genom att fritt avstå från min rätt, uppbygga min broder, visa kärlek mot min broder, så bör jag göra det. Det gäller alltid. Det är principen om den kristnes frihet. Och Paulus har fortsatt sen i kapitel 9 med att tala om sig själv. Om exempel från hans eget liv. Han talar om sitt apostlaämbete, någonting som är väldigt kontroversiellt i Korint och på alla ställen där Paulus var. Han var en väldigt kontroversiell människa, men hans apostlaämbete, vad han har gjort av det, hur han har fått ut lön eller inte fått ut lön av det. Och han talar ganska mycket här om här, han gav ett försvar för varför en evangelist, varför en apostel, någon som förkunnar evangelium är förtjänt av en lön. Varför det bör få ut någonting för det arbete det gör. Han gav oss flera orsaker till varför det är så. Dels är det, säger det mänskliga förståndet att det är vad vi bör göra. Ge lön åt en herrens arbetare. Dels säger Mose lag det. Och dels säger Jesus själv det. Så trots att Paulus nu då lägger fram ett så välgrundat försvar. Ett argument för varför han borde få ut lön, sin rätt av korintierna. Så har han ändå inte utnyttjat den rättigheten. Han har frivilligt avstått. Varför har du avstått, Paulus? Jo, för att inte skapa hinder för Kristi evangelium. som han säger i vers 12. På vilket sätt skulle detta sätta hinder för Kristi evangelium att få lön på sitt arbete? Sådana som hör evangeliet för första gången, som har varit i mörker, i andligt mörker under hela sitt liv och bara hört om hedniska religioner och hedniska ritualer. Sådana som för första gången hör om Guds nåd, den fria nåden, den nåd som inte vi betalar någonting för då vore den inte längre nåd. När de första gången hör det och inser att frälsningen från Gud är fri. Det är ingenting som kräver att vi gör en massa goda gärningar. Vi kan inte fylla på vårt lager av goda gärningar och göra oss förtjänta av frälsning, utan tvärtom kommer den till oss fritt, gratis. Som nu en sådan hör detta evangelium. Och sen i nästa stund hör: ja, nu bör ni betala mig. Nu bör ni ge mig en lön som jag kan leva på. Ser man lätt en konflikt där. Man ser en konflikt mellan den här nyomvände Korintien som bara har hört om de hedniska religionerna och sen hör om det fria evangeliet. Men så ska han mycket att börja betala den här evangelisten, den här aposteln som har kommit till oss. Man ser lätt en konflikt. Så, för att förhindra detta, för att förhindra att det finns någonting som man kan anklaga Paulus för, att han ska ha orena motiv, så ger han hellre upp sin rätt att få ut sin lön, som han mer än väl har rätt till. För igen, predikandet som Paulus gör, och som alla predikanter gör för den delen, är inte ett yrke. Det är inte ett jobb på samma sätt som att vara en herde eller vingårdsarbetare eller soldat, som vi var exemplen när Paulus stod här. Det är inte ett yrke på det sättet att vi går till jobbet, utför vårt jobb, får vår lön, går hem. Minst är det inte för Paulus. Han säger att det är ett måste för honom. Det är ett måste för honom. Han går så långt så att han säger att om jag inte predikar, så vore det bättre om Gud kallar ner en olycka över mig. Ve mig om jag inte predikar evangelium. Ve mig. Bättre vore det att hela världen gick under och att jag gick under än att jag slutar predika evangelium. Det är inte ett yrke. Det är ett måste. Det är ett förvaltarskap, ordet som Paulus använder. Någonting som hans herre kräver att han tar hand om. Någonting han sköter för sin herres skull. Han har inte något val att välja bort och välja en annan arbetsgivare, utan tvärtom, Herren befaller honom att han utför denna tjänst. Så lönen som Paulus får av detta är inte alltså en pengalön, utan lönen är att han får fritt lägga fram evangeliet utan att bli påverkad av människors åsikter om det ena eller det andra, utan att vara bunden av någon understödares vilja. Han är fri att lägga ut evangeliet och inte bli påverkad av någon. Detta är Paulus lön. Detta är sann frihet, sann kristen frihet. Så det är där vi ska fortsätta, där lämnar vi senast. Vi ska börja med vers 19. Men fortsätta studera detta tema, den kristnes frihet. Så från och med vers 19, vi läser den versen igen. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. Fri och oberoende av alla. Fri och oberoende betyder här att Paulus är fri att predika evangelium. Oberoende av vad människor säger, oberoende av vad de tycker, oberoende av deras tycke och smak och vad de än säger. Paulus, du kan inte vara så hård mot människor, du kan inte predika så mycket synd, du måste tala vänligare med människor. Men Paulus är fri från allt detta, oberoende av alla, oberoende av vad människor säger och tycker. Det fortsätter egentligen på slutet av förra vers 18. Vad är då min lön? Jo, som förkunnare att få lägga fram evangeliet utan ersättning. Att vara fri från allt vad människor gör, säger. Fri och oberoende av alla. Men friheten i sig är inte målet för Paulus. Han har inte Han predikar inte evangelium bara för att få friheten i det. Tvärtom, Paulus är så mycket villigare att göra allt och bli allt för alla. För att vinna dem. För att vinna dem åt Kristus. För att vinna dem för evangeliet. Det här ordet vinna, det som Paulus använder om och om igen här. Han vill vinna syndare. Han tänker på människors själar. Det är motivet för Paulus. Han gör inte det för att igen, få friheten, utan för att vinna människor. För Kristi skull. För att vinna desto fler. Så är Paulus villig att göra sig till allt, till allas tjänare. Tänk dig att du skulle göra dig till allas tjänare för att vinna dem. Att du skulle vara villig att bli en bonde, eller att du skulle vara villig att bli en vilket yrke tycker vi inte om, men någon som rensar avlopp. Rörmokare heter det väl. Ta det mest avskyvärda yrke du kan tänka dig, eller mest avskyvärda jobb du kan föreställa dig. Och tänk dig att du skulle bli det bara för att få vinna en själ till. Få vinna en människa till. Så villig är Paulus att göra allting för alla. Att gå så långt som det är möjligt. Det värsta som jag tror många av här skulle kunna tänka sig är att prata finska. Eller börja lära sig finska. Eller vara med finskspråkiga människor. Det låter som det mest fruktansvärda vi kan tänka oss. Tänk att du skulle tvingas resa ut till det mest finskspråkiga ord du kan tänka dig. Alla är ju inte så rädda för finska. Men det finns vissa här som är det. Och tvingas leva där. Bara för att vinna någon själ till. Så vill jag Paulus att bli allt för alla. Det här ordet som man använder, tjänare, egentligen slav, doulos, som vi lärde oss mycket om för några år sedan. Doulos, Paulus är blir som en slav för alla. Han blir inte bara som en löntagare, en tjänare i den bemärkelsen, utan som en slav. Nya testamentet använder ofta det här ordet doulos för att visa vårt förhållande inför Gud, vårt förhållande inför Jesus. Vi är hans doulos, hans slavar. Det nämns till och med om Jesus själv i Filipperbrevet 2, vers 7, så står det att han utgav sig själv och tog en tjänares gestalt. Det där ordet tjänare egentligen doulos där. Han blev en slav, han tog som en slavtjänst för vår skull. Så lågt satte sig Jesus för vår skull. Han tog en slavtjänst för vår skull. Så det är ett ord som påminner oss inte bara om vår ställning inför Kristus och inför Gud, utan också om vad han har gjort för oss, vad han har gett upp för friheter och rättigheter. Han blev som en människa. Att han underkastade sig denna tjänst, denna slavtjänst. Det är vad det är att vara Kristuslik, att följa Kristus, att bli som Kristi slav. Och hur har nu Paulus gått tillväga så där praktiskt sett med att bli allt för allas skull? Från vers 20 börjar han med några exempel. Han börjar med judarna. För judarna har jag blivit som en jude. För att vinna judar. För dem som är underlagen har jag blivit som det som är underlagen. Fast jag själv inte är underlagen. För att vinna dem som är underlagen. Så Paulus börjar med att reflektera över sin egen bakgrund. Som jude. Hans eget folk i detta sociala sammanhang var förstås väl. Eller mycket bekant. Det var något som han hade växt upp med. Han var en hebré, född av hebréer. Han var den perfekta juden, så att säga. Ren jude, rent blod. Inget blandäktenskap, utan far och mor var båda judar. Paulus var farisé. Han var en strikt lagisk man som höll hårt på lagen. Att följa allting som står där. Alla ceremoniella bud. Alla civila bud. Allting till punkt och pricka. Han hade suttit under den här högt ansedda rabbinen Gamaliel, hans undervisning. Han hade fått undervisning från en av de mest kända rabbinerna i den judiska historien. Paulus var mer än väl kvalificerad att vara jude. Han var igen den perfekta juden. Ren på alla sätt. Han visste om alla dessa högtider. Han visste om alla ceremonier. Han visste om allting som det hörde till att vara jude. Timoteus, som vi läser om på flera ställen i Nya Testamentet, han var en av Paulus närmaste följeslagare. Han var också jude, men inte en äkta jude. Hans mor var jude, eller judinna. Men hans far var grek. Så han var inte en ren jude. Antagligen ansedd som hedning av de mest lagiska judarna. Eftersom han inte var av judisk härkomst från sin fars sida. Men Paulus, han var född både av judisk far och judisk mor. Han var kvalificerad på alla sätt. Så han känner till det här sammanhanget. Detta var hans folk. Detta var det han brann för så mycket. Man talar om i Romarbrevet hur han önskar sig att han skulle kunna bli frånskild från Kristus för deras skull. Så mycket brann Paulus för sitt eget folk. Att om möjligt, Gud, om möjligt så skulle du skilja mig från Kristus för att det skulle få komma in. Och det är inte en hyperbol som Paulus använder bara för att det ska låta edelt och siva Paulus vill mycket. Utan tvärtom, det är hans genuina vilja. Herre, skilj mig från dig om möjligt för att frälsa mina bröder. För att frälsa dem som är mitt eget folk. Så mycket längtar Paulus efter att frälsa och vinna judarna till Kristus, till deras sanna Messias. Så kan vi någon gång säga att vi har brunnit så mycket för vårt folk, för finländare eller för svenskar eller för irländare, amerikaner? Har vi brunnit så hårt så att vi är villiga att tillsammans med Paulus säga: låt mig bli frånskild från dig, Herre, för att vinna desto fler? Åh Gud, hellre vore jag i helvetet och brinna där för all evighet om du istället skulle frälsa dessa upproriska syndare, mina bröder och systrar efter köttet. Kan vi be så? Kan vi genuint säga att vi håller med Paulus så mycket? Älskar vi våra bröder och systrar så mycket? Vi utstår allt detta. Vi hellre vore frånskilda från Kristus. Låt oss sträva efter det. Låt oss vara lika villiga som Paulus var att vinna judar åt Kristus, åt deras sanna Messias. Bland vårt eget folk, bland dem vi är hos. Låt oss sträva med samma strävan som Paulus hade. Och vi som tycker att det är jobbigt ibland att prata om det som är religiöst. Jag känner alltså samma sak. Jag är inte bättre än er om ni tror för den sakens skull att jag går omkring och är jättehelig. Jag är inte. När jag talar med mina syskon och jag talar med min släkt så känner jag samma börda. Åh, vad det är jobbigt att prata om dessa religiösa saker. I synnerhet då de är ständigt förkastade. Men det är inte en orsak att åter och åter jobba för deras vinning. Jobba för deras frälsning. Bli som en av dem. Och det är ju förstås inte svårt, för vi, om det är av vårt kött och blod, så är vi en av dem. Men verkligen anstränga oss att till det yttersta vinna dem till Kristus. Nå, tillbaka ännu till första Korinthierbrevet. Vad menar nu Paulus med att han blivit som en jude? Han var ju själv jude. Det är inte svårt för Paulus att bli som en jude när han själv är det. Jo, poängen med detta, alla de exempel som Paulus har här, att Paulus anpassar sig. Paulus ger upp sina friheter, sina rättigheter för sina bröders skull, för sitt folks skull. Han lever verkligen enligt deras steder och deras lagar. Han gör det som det kräver att han ska göra, så länge det inte kompromissar med evangeliet. Han går verkligen den extra milen. Bär bördan tillsammans med dem. Vi kan ta ett exempel från Apostlagärningarna, kapitel 21. Paulus är i Jerusalem. I Jerusalem, från vers 17 kan vi läsa i Apostlagärningarna 21. Det står så här: så kom vi till Jerusalem och bröderna tog emot oss med glädje. Nästa dag gick Paulus tillsammans med oss andra till Jakob, och dit kom också alla de äldste. Han hälsade på dem och berättade detaljer om allt som Gud hade gjort bland hedningarna genom hans arbete. När de hörde det prisade de Gud. Sedan sa de till honom: du ser, broder, att det finns 10,000-tals bland judarna som har kommit till tro, och alla håller det strängt på lagen. Nu har det hört sägas att du lär alla judar där ute bland hedningarna att avfalla från Mose och säger att de inte ska omskära sina barn eller leva efter våra seder. Vad gör vi nu? De får säkert höra att du har kommit. Gör därför som vi säger. Vi har 4 män som har avlagt ett löfte. Ta med dem och rena dig tillsammans med dem och betala för dem så att de får raka huvudet. Då förstår alla att inget av det de har hört om dig är sant, utan att du själv står fast vid lagen och håller den. Men när det gäller hedningar som kommit till tro, har vi skrivit och bestämt att de ska hålla sig borta från kött, offrat till avgudar, från blod, kött, från kvävda djur och sexuell omoral. Då tog Paulus med sig männen, och nästa dag renade han sig tillsammans med dem. Sedan gick han in i templet och meddelade när reningsdagarna skulle vara avslutade och offret bäras fram för var och en av dem. Så här ser vi att Paulus frivilligt gör allt det här som inte är relevant för evangeliet, som inte är någonting som krävs av en kristen människa för att bli en av ett Guds barn. Han är villig att göra allt detta som det här bröderna i Jerusalem ber honom göra. Han ger upp all sin rätt att avstå från att någonsin behöva gå upp till templet igen och någonsin behöva frambära offer. Och han till och med betalar för dessa män som har avlagt ett löfte. Så skriver det att betala för dem du, Paulus. Inte nog med att Paulus går med dem, han går in i templet, han offrar tillsammans med dem. Han betalar för dem för att det ska kunna uppfylla sitt löfte, sitt nasirlöfte som det handlar om. Paulus är beredd att göra allt det, att delta i tempelceremonin, att göra alla dessa judiska ting som han vet och som han mycket väl försvarade att hedningarna inte ska behöva göra. Det är inte relevant för evangeliet, det är inte relevant för deras frälsning. Allt det gör han frivilligt för judarnas skull, för sitt folks skull, för att inte stöta sig med dem, för att om möjligt kunna vinna någon av dem. För Paulus var det inte problem att göra något sådant. Han hade den sanna friheten att välja att göra dessa ting, att välja att bli som en jude, fast det inte krävs. Att bli som en omskärd. Vi vet från kapitel 7, om ni kommer ihåg, att det spelar ingen roll om man är omskärd eller inte omskärd. Det är irrelevant. Inför Gud spelar det ingen roll om du är jude eller hedning. Vad som spelar roll är att man håller Guds bud. Men Paulus, trots att han vet allt detta, och vi vet det också, så väljer han ändå att göra allt för judarnas skull, för dessa bröders skull, för att vinna dem. För att vinna dem. Så Paulus är villig att tillsammans med dessa några som har avlagt ett nasirlöfte bära deras ok, bära deras börda, lägga fram offret som krävs för deras rening, betala för det, vara i templet under de dagar som det krävs. Allt är Paulus beredd att göra för sitt folks skull. Delta alla dessa tidskrävande, pengarkrävande ceremonier. Allt för judarnas skull. Men hur var det med hedningarna? Vi kan återgå till 1 Korinther brevet. Följande vers. vers 21. För dem som är utan lag har jag blivit som en utan lag, för att vinna dem som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag, utan lyder under Kristi lag. Så det här syftar då i motsats till förra versen på icke-judar, på hedningar, på sådana som oss, sådana som inte har Moselag, eller vi har förstås Moselag i form av Bibeln, men vi står inte under lagen, så att vi måste göra allt som står där. Så det syftar på hedningar, syftar på sådana som inte är judar. Bland dessa har Paulus också blivit som en av dem. Han har verkligen blivit som en hedning, avstått från alla sina judiska rättigheter och alla judiska privilegier för att bli som en hedning, bli som en av dem. Och en viktig poäng här, det som många misstolkar den här versen till, är att det här betyder inte att vi har rätt att leva ett antinomiskt liv, alltså ett liv utan Guds lag, så att vi får leva precis hur vi vill och synda precis hur mycket vi vill för att göra nåden större. Det är inte poängen med vad Paulus söker säga här. Han säger utan Guds lag, så syftar han inte på hela moraliska lagen, vad som är rätt och vad som är fel att göra. Utan lag är alltså Moselag, den ceremoniella lagen, de civila lagarna. Det har ingenting med Guds etiska lag att göra. Den som Gud har satt på varje människas hjärta, som vi kallar för samvete. Vi bara vet vad som är rätt och fel. Vi vet att det är fel att mörda. Åtminstone de flesta vet att det är fel att mörda. Vi vet att det är fel att stjäla. Vi vet att det är fel att ljuga. Man behöver inte vara kristen eller någonting annat för den delen för att veta allt detta. Det är fel. Guds etiska lag, eller Kristi lag, som Paulus kallar det här, och på andra ställen i Galaterbrevet, att uppfylla Kristi lag. Vi står alla under den lagen, den etiska lagen, Kristi lag, kärlekens lag. Paulus betonar också detta. Han ger inte något utrymme för att försöka misstolka den här versen eller någon sån. Han tillägger här: fastän jag själv inte är utan Guds lag, utan lyder under Kristi lag. Alla kristna, hedna kristna, jude kristna, står under Kristi lag. Vi är inte utan lag, inte laglösa människor, inte antinomiska. Står under Kristi lag. Jesus själv säger att den som älskar mig håller mina bud. Den som älskar mig. På vilket sätt älskar man Jesus? Är det genom att gå omkring och hoppa och låtsas vara Jesusmannen och dansa för Jesus och tala om som om han vore någon hippie? Nej, det är att hålla hans bud, som man säger i Johannes evangelium. Den som har mina bud och håller den, han älskar mig. Han älskar mig. Men vad menar du då Paulus med att han har blivit som en utan lag? Som en utan lag. På vilket sätt har han blivit? Korintierna, som vi har talat om ganska mycket, var en blandad grupp av både judar och hedningar. Många av dem var förstås hedningar. Sådana som hade växt upp utan Moselag, växt upp utan alla dessa bud som betalas om i Gamla testamentet. De hedningar som du hade kommit till tro genom Paulus förkunnelse, genom Paulus predikan. Vi har läst om det förr, men vi kan vända dit igen. I Apostlagärningarna 18 kan vi se lite hur Paulus kommer till Korint och han förkunnar där. Från vers 12 kan vi läsa om allt det arbete han gör i Korint, eller om en del av det arbete som han gör. Apostlagärningarna 18. Och det lider som fick utstå här. När Gallio var ståthållare i Akaja gick judarna till gemensamt angrepp mot Paulus och drog honom inför domstol och sade: den här mannen förleder folk till att dyrka Gud på ett sätt som är mot lagen. Paulus skulle just öppna munnen när Gallio sade till judarna: hade det handlat om något brott eller illdåd skulle jag naturligtvis ta upp ett klagomål, ni judar. Men gäller det tvistefrågor om ord och namn er egen lag, då får ni ta hand om det själva. I sådana tvister tänker jag inte vara domare. Han skickade ut dem från domstolen. Alla grep då synagogföreståndaren Sostenes och misshandlade honom mitt framför domarsätet utan att Gallio brydde sig om det. Så här i den här texten ser vi hur Paulus dras inför rätta av sina judiska bröder, sådana som har blivit avundsjuka på honom, sitt hans arbete. Det har burit frukt, hur hedningarna har kommit till tro på Kristus. Och nu, precis som på alla ställen där Paulus verkade, så började motarbeta honom, förfölja honom, drar honom inför rätta och kommer med en falsk anklagelse att Paulus skulle uppmana folk att dyrka Gud på ett sätt som är mot lagen. Paulus skulle förstås aldrig göra någonting sådant. Paulus skulle aldrig uppmana folk att bryta mot lagen. Vilken lag är det de menar? Det är ju Mose lag förstås, som Gallio säger här. När det gäller det sista frågan om ord och namn och er egen lag. Er egen lag, judarnas lag. Så judarna anklagar Paulus för att han bryter mot deras lag med att dyrka Gud. Men Paulus skulle aldrig göra någonting sådant. Han skulle inte undervisa och uppmana de hedniska korintierna att bryta mot judarnas lag och dyrka Gud på ett sådant sätt. Men Paulus levde som en av dessa hedningar. Han hade varit först i synagogan, men sen när det föraktade honom, när det förkastade vad han undervisade om Kristus, skakade han dammet av sig och gick till hedningarna. Nu går jag till hedningarna, hade Paulus förkunnat, och börjat undervisa där. Han hade blivit som en av dessa hedningar, ätit med dem, varit i deras hem, någonting otänkbart för en jude, att vara tillsammans med hedningar i deras hem, dela en måltid med en hedning, otänkbart. Men Paulus hade gått till dessa hedningar, han hade ätit med dem, levt med dem, följt deras traditioner, levt som en av dem, blivit som en korintier tillsammans med dem. Och nu hade judarna gjort gemensam sak av det. Nu måste vi dra honom inför rätta. Han ställer till med allt för mycket oreda. Vi drar honom inför rätta. Anklagar honom för att bryta mot vår lag. Allt detta fick Paulus utstå för att han blev som en hedning. För att han blev som en av korintierna. Och inte bara i Korint, utan på alla ställen där Paulus var och förkunnade. Alla hedniska ställen. I Efesus, Thessaloniki, på alla ställen. Filippi. Vart han än for, blev han fängslad eller förföljd eller utkörd ur staden. Stenad ibland. Alltid var det judarna som kom efter honom. Allt detta fick Paulus lida för att han blivit som en hen, för att han levt som en av dem. Kom judarna efter honom, förföljde honom, stenade honom. På samma sätt kan vi se att vi idag också står i tacksamhetsskuld till Paulus för allt det arbete han gjorde, för att han faktiskt for ut till hedningarna, för att han inte valde bort dem för att det inte är Guds utvalda folk. Han öppnade upp den första missionärstjänsten utanför judarnas städer, där judarna var. Han verkligen blev som en av oss, som en utan lag. Led under judarnas förföljelse för att föra ut evangeliet till det som sitter i mörker, i andligt mörker. Vi skulle också sitta kvar i vårt andliga mörker och följa vårt eget köttsbegär, om det inte vore för sådana som Paulus och alla andra kristna evangelister och missionärer som har nått ut till oss hedningar. Folk utan Guds ord, utan Guds lag. Om det inte vore för dem, om det inte vore för sådana som Paulus och sådana som har samma vilja som Paulus att bli allt för alla, så vore vi kvar i samma andliga mörker. Vi vet hur Några år sedan då Daniel talade om Hudson Taylor, han reste till Kina för att missionera där. Och en av de saker han gjorde, en av de saker som skilde honom från de andra missionärerna som var i Kina, var att han klädde sig som en av dem. Han tog sig an deras traditioner, han åt deras mat, han blev som en kines. Istället för att försöka exportera någon form av brittisk kristendom. Han försökte inte tvinga på dem ett sätt att leva som en britt, att tala som en britt, att äta den brittiska maten, utan han blev som en av det kinesiska folket. Han gjorde allt för deras skull. Allt som bara var möjligt gjorde han för deras skull. För att vinna några fler till Kristus. Som nu Paulus gjorde detta. Och Hudson Taylor gjorde detta. Och alla andra som har gjort samma sak som vi inte ens känner namnet på. Då är inte vi också bli allt för alla. Var Gud än har oss. Var Gud än sänder oss. I vilka sammanhang än sänder oss. Att göra allt. Och ge avkast på vår rätt. Vår frihet. Att få göra det ena eller det andra. För att vinna desto fler. Sen är det nu vers 22. För det svaga har jag blivit svag för att vinna det svaga. För alla har jag blivit allt för att i alla fall frälsa några. Så här går vi nu från Paulus har talat om religiösa grupper eller socioreligiösa grupper, judar och hedningar. Då har han till att tala om en mer sociologisk grupp. Det svaga. Någonting som kännetecknar väldigt många kristna, kanske till och med alla kristna. Vi är det svaga. Paulus använder det här ordet svag väldigt ofta i sina brev. I synnerhet i första Korinthierbrevet. Vi minns från inledningen av kapitlet hur Paulus talar om det svaga. Han talar om sig själv som svag. Hur han kom till Korint. Och inte var stark och upplyft och mäktig, utan svag och rädd. Svag och rädd och mycket orolig över det här ordet han använde i kapitel 2. Kom han till Korint. På detta sätt blev Paulus svag. Han som inte var svag i Kristus, utan tvärtom en väldigt stark man i Kristus. Någon som visste vad sanningen var. Någon som förkunnade sanningen, också om det kostade honom livet. På alla sätt var Paulus en stark man, det som han skriver i andra Korintierbrevet. Var starka, var män. Paulus var en stark man för Kristus, men han blev som en svag en. Han blev som en av dessa många svaga kristna som vi också kan identifiera oss med. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. För att inte få dessa svaga, dessa som inte är kunniga i lagen, dessa som inte vet vad Guds ord säger, för att inte det ska känna ett sånt avstånd, känna att den här talar inte till oss, han är långt över oss, hur ska vi kunna identifiera oss med honom. För sådana människor, svaga kristna, blev Paulus som en svag. Paulus talar om den här svagheten också på andra ställen. I andra Korintierbrevet talar han om att vår svaghet är det som Gud använder. Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Guds kraft fullkomnas inte i att vi är starka, inte i att vi är kunniga och har bra förmåga att göra det ena eller det andra, utan i att vi är svaga. Och sen tillägger han, därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Och därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark. Ser här Guds omvända rike. Det paradoxala är att styrka är svaghet, svaghet är styrka. Att vishet är dårskap och dårskap är vishet. Så gäller det i Guds rike. Det som är visa i världens ögon. Det som är starka. Det som kan någonting. Det som har en position. Det är det som är lägst i Guds rike, lägst i Guds ögon. Men det svaga, det utstötta, det okunniga, det är det största i Guds rike. Det är det som han ser med extra mycket kärlek på. Det vill jag utvälja. Det vill jag frälsa. Gamla testamentet använder ibland en bild om Israel och hur det förkastar Gud och vände sig efter avgudar och hur de genom det fick mycket straffdomar över sig. Och använder ibland en bild om att det var som ett barn som sprattlade i sitt blod. Var naket, oklätt, folk gick förbi det och skrattade åt det. Och så står det att Gud såg dem där de var i sitt blod, nakna, utskrattade, hånade. Och jag förbarmade mig över dig. Gud förbarmar sig och utväljer det svaga. Det är dyrbart för Gud. Det svaga. Och sen sammanfattar Paulus här nu med ett generellt påstående. För alla har jag blivit allt. För att i alla fall frälsa några. Vissa kanske tycker att Paulus gör för mycket här. Han kompromissar för mycket. Han håller inte fast vid det som han har lärt sig och vid sanningens ord. Han blir för mycket jude. Han blir för mycket hedning. Att han kompromissar för mycket. Och vi bör ta tillfälle att inse att Paulus med detta inte menar att vi ska kompromissa om sanningen. Om Guds ord. Det är inte vad Paulus menar. Paulus försöker inte framlägga här ekumenik eller att vi ska ha gemenskap med alla religioner och alla som påstår det ena eller det andra. Det är inte vad Paulus mening är här. Det är så långt från sanningen som vi kan komma. Paulus tvärtom håller väldigt hårt fast vid Guds ord. Vid integriteten av Guds sanning. I Galaterbrevet talar han om att de som förkunnar ett annat evangelium ska vara under förbannelse. Förbannelse. Låt dem fara ner i helvetet. Låt dem bli som en av de fallna änglarna. Låt dem straffas för alltid. Om de förkunnar ett annat evangelium. Så Paulus ger inte avkall på evangeliet. På Guds ord. Paulus är mycket mån om att vi håller oss till det enda evangelium som kan frälsa. Paulus var för enhet i församlingen. Han var verkligen för det. Han försökte sätta fred mellan judar och hedningar. Och viss mån så lyckades han med det här i Korint. Här fanns både judar och hedningar i samma församling. Han var mån om att säga att det i Kristus är ni varken jud eller hedning. Ni är varken starka eller svaga. Ni är varken rika eller fattiga. Slavar eller fria. Ni är ett i Kristus. Så Paulus är mån om enhet. Men det är inte enhet till vilket pris som helst. Det är en enhet som är byggd på det enda evangelium som kan ena oss. Som kan frälsa oss. Som kan sätta fred mellan judar och greker. Mellan rika och fattiga. Mellan herrar och slavar. Det enda evangelium som frälser. All enhet i den kristna församlingen byggs på denna sanna enda grund. Jesus Kristus och honom som korsfäst. Och sen nu till sist. Vers 23. Allt gör jag för evangeliet. För att även själv få del av det. Allt gör jag. Allting. Med allt som menar Paulus. Allt. Detta påminner oss igen om vad Jesus sa i bergspredikan. I Matteus 5. Där han sa att stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden. Så vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika. Så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå en mil. Så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna dig. Detta är vad det är att göra allt för alla. Att gå den extra milen. Att vända andra synden till. Att låna ut åt den som inte ger tillbaka. Det är kärlekens lag. Den lag som vi alla står under. Att göra allt för alla. Att utstå allt. Att bära alla extra bördor. Att lida extra förföljelse. Eller lida förföljelse för den saken. Att göra allt. Paulus liv var evangeliet. Han talar i Filipperbrevet om att livet, mitt liv är Kristus och döden är vinst. Jag lever för Kristus. Allt jag gör, allting som kan associeras med mig i det här livet är för evangeliet, det är för Kristus, det är för hans folk. Allt. Vi kan inte ändra människors hjärta med vad vi gör eller säger. Men vi kan påverka alla omständigheter för dem. Vi kan visa inför dem vad det är att älska dem in i riket. Att gå den extra milen. Att bära deras bördor. Att göra allt för dem. Och för att inte nu helt glömma bort sig själv så avslutar Paulus med: för att även själv få del av det. Men detta vill han betona. Att arbetet med evangeliet, allt det han gör, allt det som alla kristna evangelister, missionärer, predikanter, ja, alla kristna för den delen gör, är för att vi har alla del i samma andliga välsignelse i Kristus. Vi gör inte det för vår egen själviska skull, för att vi ska få evigt liv och oj vad trevligt det ska bli, utan för att vi tillsammans, gemensamt ska ärva, tillsammans med Kristus, det eviga riket. Vi gör det tillsammans, som ett folk. Inte som ensamma kristna som arbetar, en här och en där, utan som ett folk. Vi är i gemenskap, i en församling. Paulus tillägger detta för att visa att vi gör allt detta för alla folk, för judar och för greker, för män, för kvinnor, för slavar, för fria, för alla, för att vi är en del av Kristi kropp i sann enhet. Det är vad evangeliet handlar om. Vi är ett i Kristus. För att vi ska kunna bli det, för att vi ska kunna bli en del av Kristi rike, bli hans brudgum, bli hans folk, så krävs det någon som gör det som krävs för att försona oss med Gud. Det krävs en frälsare. Det krävs en som ställer sig i vårt ställe. Det krävs en Messias. Jesus är denna Messias. Jesus är denna frälsare. Han är den som Gud har kallat, den som Gud har utvalt, den som Gud har sänt för att försona syndare med Gud, för att göra oss till ett enda folk, för att ge oss evigt liv, för att göra oss till Kristi brudgum, eller brud, förlåt. Det krävs en frälsare. Och den frälsaren har kommit. Han har framlagt ett evangelium som är tillgängligt för alla människor. Som är fritt. Som inte kostar något. Som du inte kan betala för att Gud ska ge åt dig. Det har kommit genom en som du idag kan lära känna. Om du inte har lärt känna honom. Om du ännu inte har böjt ditt knä för honom. Och kallat honom för din Herre. Om du inte inser att du är stoft, en syndare inför Gud, en mask, så kallar jag dig denna dag att vända dig till Kristus, till Herren, till huvudet för sin församling. Vända dig om till honom, förtrösta på honom, följ honom. Han kan ge dig evigt liv. Han kan ge dig sann frihet och sann enhet. Han kan foga dig samman med alla andra kristna. Men du måste vända dig till honom. Du måste vända dig bort från synden, din gamla mästare, din gamla herre,
och följa Jesus. Lyd hans bud. Då älskar du honom. Det kallar jag alla troende och icke troende att göra. Att älska Kristus. Att följa honom. Att lyda hans bud. Låt oss avsluta där. Påminnas om vad Jesus gjort för att försona oss med Gud. Försona oss med varandra. Som ett folk. Låt oss avsluta med bön. Kära himmelske far, vi tackar dig igen för vår Herre Jesus Kristus. För det han har åstadkommit. För frälsningen som finns tillgänglig för oss. Åh Gud, någonting som vi inte är förtjänta av. Någonting som vi som är stoft, vi som är maskar, vi som ingenting är inför dig. Åh Gud, oss har du gjort till ett i Kristus. Till ett folk. En brud, förberedd för sin brudgum, Kristus Jesus. Åh Herre, vi tackar dig för det. Hjälp oss att föra vidare detta evangelium. Detta fria evangelium. Detta evangelium som sätter fred mellan olika folkslag, olika kulturer, som kan gå fram över alla gränser och genom alla murar. Åh Gud, låt oss hjälpa oss att bli allt för alla, som Paulus gjorde. Han blev jude för judarna och hedning för hedningarna. Åh Herre, hjälp oss att på samma sätt göra allt för våra folk, för våra bröder, för våra systrar. Åh Gud, låt oss föra fram evangeliet. Och föra fram Kristus som vår Herre. Och Herre, jag ber för dem som har hört detta ord denna dag och som inte har böjt sitt knä för dig. Herre, fräls dem. Och Gud, säg till dem i nåd. Du som kan frälsa, Herre, vi ber dig. Uppenbara dig inför dem. Öppna deras hjärtan. Herre, träng dig in i deras innersta. Och låt dem inte få frid förrän de har kommit till Kristus. Och Gud, vi ber för dem. Vi lyfter upp den inför dig. Vi vill bli allt för dem. För att vi ska kunna vinna några fler. För Kristi skull. För din skull, Herre. I ditt namn ber vi. Amen. Amen.